Ja, hej och hjärtligt välkomna. Detta är då Filip Tolf, programledare för Arsenal Göteborg podcast. Hur tänker ni, vad händer med podden? Vad händer med introt och do-up? Jo, det här är ett litet infomeddelande som jag spelar in lite snabbt innan liksom den riktiga podden drar igång. Så don't worry, do-up kommer komma alldeles strax. Det här infomeddelandet är lite snabbt bara nu angående Arsenal Göteborgs hemsida. Men äntligen uppe är... Woohoo! Och där står ju allt ni behöver veta om Arsenal Göteborg, om matchträffar. Vi har ju alltid matchträffar på Cheers Pub i Göteborg. Det finns medlemskap. För er som redan är medlemmar sedan ett år tillbaka så kan man ansöka om matchbiljetter. Jajamensan, you heard me. Och sen finns det även shoppen. Men där vill jag lägga in en liten brasklapp så alla hör det nu. Att i shoppen är inte liksom de korrekta priserna utsatta än, utan där har vi bara priserna utsatta än för en goodiebag. 7 pins, Arsenal Göteborg pins då givetvis, för 100 kronor. Övriga priser har liksom inte, de kommer komma. Så jag säger det nu så ni inte kan höra av er till mig och säga vad fan, ni såg ingenting för. Så säger jag det nu att nej, whiskyglas kostar inte en krona. Nej, ölpint Arsenal Göteborg kostar inte en krona. Kaffemugg, Arsenal Göteborg kaffemugg kostar inte heller en krona. Jag har faktiskt en sån, exakt sån framför mig när jag dricker ur. Goda grejer. Men vad bra, men medlemskapen, det tycker jag verkligen att ni ska surfa in på hemsidan. Så surfar ni in där och läser det till vad man ska göra. Det är ju Swish som vi brukar rekommendera. Så det hela är mycket enkelt. Om ni vill bli medlemmar så är det ju 100 kronor. 100 kronor. Är det så billigt att bli medlem i Arsenal Göteborg, tänker ni? Ja, det är det, säger jag då. 100 kronor per säsong. Och vad gör man då? Jo, man swishar 100 kronor till nummer 123 2708 972. Vi tar det igen. 100 kronor till nummer 123 2708 972. Så är ni ny medlem i Arsenal Göteborg så märker ni betalning då i meddelande rutan på Swish liksom. Ny, namn och er mailadress. Är ni redan medlemmar i Arsenal Göteborg fast ni inte betalat för denna säsongen så gör inte det något, utan ni bara swishar in och så skriver i meddelandet, skriver ni medlem, namn och ert medlemsnummer. Så enkelt är detta. Toppen! Då ska jag alldeles strax passa vidare ord och bild, ja, inte så mycket bild, men mest ord till mig själv, Oskar Axelsson och Tobias Johannesson. I riktiga podden så ska vi helt enkelt snacka lite Arsenal. Det var ju en god 4-0 vinst här mot Newcastle senast. Så vi ska prata om, det blir säkert jättemycket annat gött kött. Jag ska säga också att det kommer ljudbilden vara lite annorlunda, för det kommer vara via Skype. Och det här spelar jag in rätt och slätt i mitt poddkök hemma. Men nog om det, nog tjatat om mig. ArsenalGoteborg.se surfar ni in på, så står allting där. Bra, då lämnar jag över ord till mig själv. Ja, då säger jag hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig via Skype har jag Tjörns finest. Först ut i båten hittar vi Oskar Axelsson. Hallå Oskar.
Hej Filip.
What's up?
Ja, laddar vi för match imorgon eller något?
Ja just det, det är onsdag när vi spelar in, så matchen du pratar om imorgon kan ju vara dagens match för de som lyssnar imorgon torsdag. Det är alltid lite mäckigt det när man ska spela in på kvällen, för man vet ju inte när folk kommer lyssna. Men i alla fall, du är laddad för Olympiakos.
Precis. Gött. Vi är ju det enda oslagbara laget i Europas topp 5-liga. Hur kan det vara annat än bra?
Vi är fan 2020 unbeaten. Jävla gött. Du, jag ska presentera den andra körnbon. Nej, det är ingen körnbo, men körngubben. Välkommen tillbaka till podden, Tobias Johannesson.
Hallå, ja. Och jävlar, fan är med rösten här. Hallå, ja.
Hallå, hur är det läget med dig?
Jo, fan. Huvudet upp och fötterna ner.
Det var precis det som Oskar sa till mig. Det första han sa när jag ringde här på Skype. Jag snappade, hur är läget, Oskar? Huvudet upp, fötterna ner.
Det är så jävla tråkigt på något sätt. Jag har sagt det typ 10 gånger de senaste dagarna på jobbet.
Mm. Men det känns som att det är... Det känns som att det är liksom lite... Inte, jag vet inte, det kan vara så här februari ett nötskal, det tycker jag i alla fall. Det är så, februari är så jävla tråkig månad, så det är ju bara, det är ju bara huvudet upp.
Fan, nu ska jag ranka månader.
Ja, men november är ändå okej, för då har man ändå så här jul, alltså det är långt kvar till jul, men man har ändå så här jul och gött framför sig. Februari är ju jul och allt sånt kul bakom sig och våren framför sig, men våren är så jävla långt fram liksom. Det är så mitt ingenmansland.
Ah, tycker jag. Gnällspik.
Mm.
Det är bara det, för att det är onsdagen den 103 oktober idag.
Ah, well put. Ja, ah, verkligen.
Jag lånade den av Patrik Syk. Han skrev något sånt på Twitter för ett tag sedan.
Ja, det, ja. Du såg också den tweeten.
Ja, det är lång höst här i Sverige.
Ja, jag tyckte den var väldigt spot on. Men på tal om höst och väder, Oskar, jag älskar det här, är ditt favoritinslag i podden, Oskar. Hur är vädret hos dig?
Det har ju varit soligt hela dagen. Det har varit en riktig vårdag.
Ja, härligt.
Grönt och... Så ja, men det är svårt att klaga så här. Ja. Sen ska det ju ösregna imorgon, men
vi tar en dag i taget.
Precis. Frågan är ju hur vädret är på Svalbard. Det är ju där intressanta frågorna kommer in.
Och nu vill jag bara pausa lite grann innan du börjar, Tobbe. För innan vi, eller jag vill säga, efter vi tre spelade in podd förra gången, så fick vi lite kritik av Jesper Lövstad @elpadres på Twitter, som skrev så här att hur fan, ni måste ju ha mer fokus på Svalbard. Mer, vad händer? Hur ser det ut? Hur luktar det? Hur känns det? Och allt sånt. Så Tobbe, it's all yours. Shoot.
Vilken tomte han är.
Ja, jo, det är han. Men nu har du ändå... Ta 20 minuter Svalbard nu.
Nej, det är så jävla ointressant. Vi är med här vannan. nej, det har varit typ 15 minus. Och blåser det fortsatt sekundmeter, så det känns som en spark rätt i mellangärdet. Det är riktigt jävla kallt idag. Men vad fan, det är ju så det ska vara uppe. Mm.
Hur luktar det då, om man ska svara på den frågan?
Du vet ju det med, tänk dig en öl. Det är ju kallare ner, desto mindre luktare. Eller ju mindre smakare för den delen. Hela jävla ön är ju nerfrusen, så att det är inte så mycket då.
Nej. Och inte så, och känsel, om man går på det taktila, det känns ju inte så mycket i och med att det är så kallt då.
Ja, eller det är ju ont i händerna när man tar på sig handskar, det märkte jag ju förrgår. När jag blåste som fan, då var det händerna röda, så det var en liten det var en dålig analys av mig att inte ta på mig handskar, kan jag tycka.
Men i och med att det här är ändå en Arsenal-podd, fotbollspodd, Arsenal-podd framförallt, så ska jag ställa en högst seriös Arsenal-relaterad fråga. Hur går det liksom? Hur blir en matchupplevelse i Svalbard? För liksom, jag, Oskar bor i Stenungsund. Du kollar väl kanske oftast hemma. Du har lätt att ta dig in till Göteborg och kolla på Cheers, om du känner för det. Jag lätt hemma. Jag kollade på Newcastle-matchen som vi ska prata mer om en stund med Erik Pettersson, som varit gäst i podden. Shoutout. Liksom så. Jag har, men hur är det på Svalbard egentligen? En match, matchdag, en match?
Senast nu med Newcastle, så det är en kille från Tjeckien som jag känner, som håller på. Han har ju för övrigt spelat i samma lag som Peter Tjeck, i Victoria Pilsen då. Så han var ungdomsproffs, eller han spelade väl A-laget någon match också, så känner Pavel Nedved och sådär. Men Peter Tjeck, han firar faktiskt sin 30-årsdag i Peter Tjecks box på Emirates.
Mm. Det är ju coolt.
Jag vet inte, men han och jag kollade på fotboll, så tog vi någon bägare, skalade upp matchen. Så att jag och han försöker stråla samman när det funkar med jobb och privatliv och kolla tillsammans. Sen är det fan, det är inte så många Arsenal-fans här uppe alltså.
Men är det många fotbollsfans överlag? Liksom, finns det en fotbollscommunity?
Det finns en community, men alltså det är inga personer man vill umgås med. De håller ju på Liverpool.
Fy fan.
Så vänner fotbollsfans vet jag inte, stolla kanske.
Ja, det är bättre benämning på dem i så fall. Men du har i alla fall, du behöver inte sitta själv under täcket i sängen och, utan du har ändå någon att så här, lufta lite tankar och så med.
Jo, jag och jag kan köta lite boll. Men Liverpool vill man inte ha något att göra med.
De förlorade ju igår, så som du sa Oskar, vi är ju det enda laget 2020 som fortfarande inte har förlorat än.
Ja, det är jävligt strångt, men eller det är i alla fall inte strångt att säga.
Det är väl strångt.
Vi är för fan nya Stoke vad vi är.
Vad då?
Jag har aldrig sett ett lag kryssa så mycket. Du vet att vi har kryssat mer nu än i vinst på säsongen. Enda skillnaden är att vi inte vunnit en jävla match istället.
Det är så sjukt, för den här Newcastle-matchen som vi vann nu i söndags, nu onsdag, det var ju vår sjunde vinst i ligan. Ja, det ger ju lite perspektiv på det när man tänker så. Men jag tycker inte att vi ska, jag tycker ändå, vi måste ju gotta oss att det här. Vi vann ju för fan med 4-0. När gjorde vi det senast?
Det gör du.
Alltså, i ligan vet jag inte. Det måste jag ärligt säga. Bournemouth 5-1 förra säsongen. Fast då var det inte 4-0, då var det 5-1. Men det var 4 måls marginal.
I ligacupen va? Eller var det i Europa League? Vi vann med 4-0 i höstas. Hörde jag i någon annan podcast.
Ja, men jag tänkte ju i, det var ju i, vi vann med Standard Liège 4-0 precis, och sen vann vi mot Nottingham med 5-0.
Ja.
Men jag tänkte, i ligan tänkte jag, det är ju
nej, vi har inte, denna säsongen har vi inte gjort det. Träningsmatcher med 3-0 mot Fiorentina, 3-0 mot Colorado. Vi förlorade mot 3-0 mot Leicester förut. Jag vet inte hur långt bak ni vill att det ska gå egentligen.
Nej, men det är inte så jävla noga.
Det är så jävla dålig podd också, att inte gå tillbaka och hitta resultat.
Så här, tanken var att vi ska glädjas åt en 4-0 vinst. Det slutar med att vi pratade om en 3-0 förlust mot Leicester för 2 år sedan.
Ja, lite så.
Okej, men nu får vi skärpa oss. Nu ska vi prata fotboll och, eller det gör vi ju redan. Men Arsenal 4, Newcastle 0. Vi gör så här så vi inte pratar i munnen på varann. Jag börjar med startelvan och sen får du, Oscar, säga vad du tyckte och tänkte när du såg den. Och några tankar där och då, och kanske några tankar i efterhand som, ja, in hindsight så att säga. Leno i mål, Bellerin högerback, Mustafi, David Luiz mittbackar, Saka vänsterback, Ceballos, Xhaka, de två sittande, Pepe, Aubameyang, varsin kant, Özil 10 och Nketia längst fram då. Oscar, tankar och funderingar?
Lite förvånande kan man väl säga. Framförallt för min del så var väl, först blir man väldigt förvånad. Jag kunde på något sätt se att innan att Lacazette eller Özil skulle bli petad. Och jag hade nog gissat på Lacazette om jag fick gissa på något. Men sen blev jag ju förvånad över att Torreira inte startade.
Mm.
Sen verkar ju, det säger ju ändå en del om tempen på laget när Arteta har lyckats få det att typ bli okej att man startar med Mustafi. Det är liksom ingen som reagerar. Det säger en del vart han har tagit laget.
Jag måste ändå säga det, att jag tycker ju Mustafi gjorde en bra match.
Ja, absolut. Men jag bara säger att han pratade om att han ville ena fansen och laget och allt vad det var när han kom in till klubben. Det säger väl en hel del att han har lyckats få framförallt Mustafi till en okej nivå, och sen att Granit Xhaka har varit typ den bästa spelaren. Och det var nog inte jättemånga som trodde det i höstas, va? Han skulle gå in och vara den bästa spelaren i laget.
Nej, absolut. Han var ju så jäkla nära att gå. Alltså där i vinter, januarifönstret efter Palace Gate kan man väl säga. När han blev utbytt utbytt, för då gick väl han ut och sa så här indirekt att jag kommer aldrig mer spela för Arsenal i hela mitt liv. Men nu är det som du säger, Oskar, han är ju fan, man, han är ju en av de första man sätter ut på pappret, sjukt nog. Ja, Tobbe, snabbt, vad tänkte du om den här elvan när du såg den?
För att återkoppla så var den sista matchen var med 4-0 var jag och Oskar på i Wales. Det var 2017, 14 januari, 4-0. Så det är lite kuriosa. Ja, vad fan tyckte jag? Om starten, vad tänker du?
Ja, precis.
Det är bara det vi kollar på.
Om du har något att säga om startelvan, annars kan vi ju börja prata lite match.
Nej, så alltså det är mycket skador som gör att vi är där vi är. Jag hade ju hellre sett en annan mittbacka, Mustafi, precis som Oskar nämner egentligen. Att ja. Det är väl inget som så. Och Saka på vänsterbacken. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag tyckte inte Saka alls var bra egentligen i matchen överhuvudtaget. Jag tycker att Ceballos gör det mycket bättre. Saka gör denna matchen. Men ni kanske ser det som ett längre perspektiv och inte bara igår.
Ja, jag kollar ju på ett längre perspektiv gällande Xhaka, men däremot som du säger Ceballos, Helsingland vad bra han var.
Förutom att han nästan gjorde självmål.
Det talar vi inte högt om.
Ju killa inte gjorde. Så sett. Nej, alltså Enketia, frågetecken.
Ja.
Martinelli, utropstecken. Jag vet inte om han vill testa Enketia. Men jag tycker ju att vi ska spela Martinelli då heller istället. Eller tänker vi rotationsmässigt mot Olympiakos Pirates? Eller vad, att vi vill ha han som nummer ett där?
Ja, där har jag en liten teori om jag får inflikad. Han tog så här, Arteta tog tillbaka Enketia från Leeds på lån och sa så här: ja, men jag gillar dig, du tränar bra sådär, jag ska ge dig speltid. Det här är en av de på pappret lättaste matcherna han kan ge Enketia för att få speltid. Och sen tror jag att han tänker så här, och det vet ju inte jag, men det är högst egen teori, att han tänker att två gubbar på en position. För ska han börja laborera med Aubameyang som nia och Martinelli på kanten, så liksom är det svårt att introducera ett spel. Samma vad fan ska jag säga, det är bättre att fokusera med Aubameyang på kanten och liksom lära han är fan 31 år, världsklass, han är ju dumt att lära honom. Men lära han jobbet på kanten, han och Martinelli, ni ska göra det här på kanten när ni spelar där. Lacazette och Enketia, ni två har jag som gubbar som jag roterar på nian. Så det är så här, två spelare på en position som de roterar på istället för att mixa för mycket där uppe. Det är min helt egen hemmasnickrade teori.
Får jag fråga en sak om din teori då?
Ja.
Ändras din teori om ett par veckor nu då? När Tierney är tillbaka och rent teoretiskt sett så borde ju Saka bli ett alternativ som vänsterytter då på sikt, om någon månad, om två månader. Då borde han ju inte vara vänsterback.
Ja, du, det har du ju rätt i. Fast jag tror att Arteta kommer fortsätta med Saka som vänsterback så länge som det liksom går och håller, för han är ju helt otroligt. Alltså han är ju otroligt bra, Saka. Visst, han är ju kanske inte världens bäst defensiva vänsterback, men det organisationen Saka har omkring sig så behöver han ju inte heller vara det. Så jag tror att Arteta kommer satt, även när Tierney kommer tillbaka. För så här, Tierney har varit borta länge nu. Han kommer inte vara fit for fight första dagen så här mars. Så nu är jag 100%. Utan han kommer ju behöva slussas in lite grann. Och Kolasinac, ja, det vet jag inte riktigt. Jag tror att Arteta kommer så här: Saka, nu är du min första vänsterback. Tills Tierney långsamt kommer in. Och sen nästa säsong så är jag inte förvånad om det är Tierney och Saka som är vänsterbacksalternativen. Och så gör vi oss av med Kolasinac.
Ja, på tal om att göra sig av med folk så kommer det ryka en annan forward i sommar. Det ska gudarna veta.
Ja, det, jo, men
det
tror
jag är en del i att Aubameyang spelar på kanten, är att man inte ser att det är en framtid för honom i klubben. Med största sannolikhet, och då ser man inte, eller då tänker man att det kanske inte är värt att ge honom tiden där framme. Sen så är det ju väldigt riskabelt med tanke på att han är överlägset vår bästa forward.
Eller ja, men där, ja, där håller jag med dig, Oskar. Det ligger mycket i det du säger nu, att det är dumt att investera den tiden, forwardstiden, på Aubameyang när han ändå inte kommer vara kvar högst troligtvis om 3-4 månader. Good thinking. Oskar, innan vi började spela in så skämtade du lite om Guendouzi. Vill du ta det nu när vi spelar in? Att han var ju inte med i matchtruppen alls.
Han är med i matchtruppen nu.
Ja, ja. Jo, nu ja. Men ja. Mot Newcastle, eller är det något du bara vill röra?
Det ska tydligen ha varit en diskussion på träningsplanen med Arteta som fortlöpte från träningen och sen även med till deras spelarhotell enligt rapporterna. Och han har väl ett högt temperament. Jag kan väl tycka att det är bra. Det blir ju så på något sätt. Medan några personer kommer ju alltid vara utanför truppen. Vi kommer inte ha plats med alla på bänken. Så att jag ser ju egentligen inget problem med att han inte fick plats i truppen. Så, men det är klart det är lite förvånande med tanke på att han har varit så given det senaste 1,5 året i mycket i startelvan och alltid på bänken i stort sett. Han har varit skadefri, så att det är klart att det är en bra läxa. Förhoppningsvis så kan han inte ta den läxan, så ja, don't let the door hit you on the way out, så att säga.
Så, du skulle säga någonting där, Tobbe?
Ja, vem ska bort från alltså det är ju i så fall Joe Willock som åker.
Ja, du menar på om någon ska bort från
ja, om du tänker det vi ställer upp med och sen så säger vi med Guendouzi och allting och det är anledningen. Som du säger, Oskar, vem ska annars vara utanför truppen? Ja, det är ju Joe Willock eller Lucas Torreira. Det är de tre som har den positionen. Vi kan inte ha tre centrala mittfältare och ingen ytterback till exempel. Nu har vi bara två backar. Det är bara Kolasinac och Sokratis på bänken. Mm. Och två forwards. Så att jag menar att bänken är inte oändlig, som Oskar säger, de måste vara utanför.
Ja. Jag tror att det blir hårt för Guendouzi att ta den, att han är utanför, med tanke på att hur ska jag säga det här utan att det blir för vulgärt, att Emery kammade Guendouzi medhårs, så kan man säga. Och han fick ju spela jämnt under Emery. Och nu när både Ljungberg och Arteta tog över så ser de inte det Emery såg, och han får liksom kämpa sig till sin plats, och det tror jag det är svårt för en kaxig 20-åring som har liksom blivit behandlad med guldkant.
Jag tycker bara desto mer man kollar på bänken så tycker jag egentligen inte det är konstigt om man ser vad de spelarna som sitter på bänken har producerat över hela säsongen, så tycker jag inte det är fel att Guendouzi är utanför truppen.
Håller med dig. Just, och det är så roligt med det svänger snabbt i fotboll. Alltså kolla tillbaka snabbt och snabbt, men ett par månader så var ju det här ska vi återkomma till, men det här månaden eller säsongens spelare, Tobbe, där du ska ge poäng sen.
Ja.
Sett över säsongen så är Guendouzi trea. Leno leder, Aubameyang tvåa och Guendouzi är trea. Och då tänker man, vad fan har han fått alla de poängen ifrån? Men det är ju från början av säsongen när han var så jävla bra. Och nu kollar man på truppen och bara, nej, så bra är han inte. Han får inte plats längre. Det kan svänga snabbt.
Man bara, när vi ändå pratar bänk så här, men om vi säger att vi hade haft fler spelare skadefria. Om vi hade haft Tierney skadefri, Rob Holding, Callum Chambers och Pablo Mari och Cedric Suarez. Hur, jag menar, det är inte sådär jättelätt att ta ut bänken liksom.
Nej.
Alltså det är klart att jag hade väl tagit hade Tierney varit skadad så hade jag väl tagit Tierney för att kolla senare. Men det blir också ett problem.
Det är ett jävla lyxproblem.
Ja. Och jag hade ju tagit men det blir också det. Om vi säger att vi hade haft, nu är ju Callum Chambers långtidsskadad, men inom en snar framtid så är det inte otroligt att tro att både Rob Holding och Pablo Mari är tillgängliga för spel. Och nej, sen så har vi även Maitland-Niles liksom. Det är ju svårt att få ihop en bänk. Eller det är svårt att få, eller alla får inte plats på bänken.
Nej, verkligen inte. Maitland-Niles också, herregud, han har jag glömt. Han känns som att hans aktier är väldigt svala nu under Arteta på något konstigt sätt. Och på tal om Pablo Mari, har ni tänkt på att när man pratar om Mari så låter det som att man säger det svenska tantnamnet Mari. Så det låter som man pratar om en tant som har börjat i Arsenal. Men du, Marie, ska inte han, jag menar hon, eller han spela mittback? Jag tycker det var så kul, för de pratade om det i en annan podd. Och så sa de Marie hela tiden. Och i och med att jag inte sett Pablo Marie, ja du ser, spelen, så bara tänkte jag, fan, varför pratar de om någon jävla tant här nu? Men skitsamma. Prata lite om matchen i sig här då. Första halvlek. Så jag bara summerar lite grann här nu, så får ni rätta mig om ni tycker att jag har fel. Men första halvlek fram till kanske minut 25-30 så stod det och vägde. Newcastle hade ett par hyfsade lägen som gick utanför. Eller var kanske de till och med hade någon som Leno. Visade. Nu har Oskar skickat en bild här i vår interna chatt. Jag ska inte låta mig distraheras. Men fram till 20 minuter, vi säger 20:30, så stod matchen och vägde. Har ni något att säga om det, eller bara håller ni med mig?
Ja, jag tycker vi tog grepp de första 5 minuterna, tycker jag såg ganska okej ut. Och sen så var det, fick han grodätan Maxim lite mer utrymme på deras vänsterkant mot Bellerin då.
Mm. Ja, där hade han ett övertag. Han är
i början alla nu. Definitivt. Mm. Grovsätan, ja. Och sen så tycker jag egentligen vi äter oss in i matchen första halvlek. Ja, Özil har väl lite chanser. Özil skapar lite. Såg väl bättre ut. Men det är klart, man gör ju inte övertygad när vi går in med 0-0 och inga egentligen riktigt farliga chanser.
Jag tror Aubameyang hade ett skott från sin kant som egentligen gick rakt på målvakten. Nketia hade ett skott på en pass från Özil i typ utkanten av straffområdet. Det gick rakt på målvakten. Aubameyang hade ytterligare ett skott som gick över och Saka ett över. Så det är ju fyra liksom avslut som jag kan minnas nu, men det var inget som var så här holy shit.
Nej.
Utan det var ju
Jan high-fivade när vi fick ett skott på mål.
Aha.
Det var så här, ja, då slipper vi oroa oss över den idag i alla fall.
Ja, det tog 30 minuter tror jag, kanske 25 innan Arsenal fick sitt första skott mot mål, och det var ju Aubameyang som gjorde det och skärde in. Men sen tycker jag att vi avancerar mer och mer och avslutar första halvlek som är helt klart bättre laget, och då satt jag och Erik och så här, ja, det är då fan typiskt att det är halvlek nu precis när vi har kommit igång och liksom blir avbrutna i vårt flow. Men det skulle inte visa sig, eller vad säger du? Det skulle visa sig att vi hade ganska fel. För i andra halvlek så small det på rätt så bra till början med.
Alltså till att börja med, det var ju nästan 10 minuter in innan det smällde på. Och det var rent målmässigt du tänker, eller?
Nej, jag tänker rent spelmässigt. För att det Arsenal liksom ökade på och hade ett helt annat driv i andra halvlek. Och så en Ketty hade en boll i ribban i minut 49, något sånt. PP gör en jäkla fina korn på hans kant.
51 minuten drar han den.
51? Okej. Vadå, är det målet du menar då?
Nej,
utan en Kettias.
Ja, det är 54.
Okej. Men målet då? Oskar, vill du säga något om målet? Aubameyangs underbara huvud.
Ja, det är ju... Ja, framförallt så... Det var ju lite komiskt på sätt och vis, för... Pepe hade ju inte haft några bra hörner. Han slår ju annars väldigt bra hörner. Men i denna matchen så hade han misslyckats ganska gravt med sina hörner. Mm. Och så slår han ändå ett... Det är inget hårt inlägg, men det är ändå ett...
Perfekt.
Ja, perfekt på ändå, men det är samtidigt Aubas hopp som jag, kraften kommer ju att Auba tajmade rätt liksom. Kraften kommer ju från att han gör eller får till en bra nick. Det kommer ju inte från inlägget, det är inget hårt inlägg, så att det är ett väldigt vackert teamwork, jag tycker. Jag.
Jag tycker PP hade, om man ska dra helhetsbilden, en sån jäkla fin match på hans högerkant.
Ja, det säger absolut ingenting om att han inte hade, bara just att det är väl det att han har ju ändå, det är ändå någonting som folk har sett förbi ganska mycket tycker jag den här säsongen. Han slår ju ändå bra hörnor.
Ja,
Och
absolut. Han
just i
är.
denna matchen så fick han inte riktigt till hörnorna förrän han slog det här bra inlägget då. Som inte var en
Han.
hörna, men som var ett bra inlägg, ett bra inspel.
Han. Ja, på tal om PP-hörnor. Han hade ju en frispark i första halvlek som gick. Målvakten tippade precis över. Men jag skulle nog säga att PP är vår bästa spelare på liksom fasta situationer. På dödboll. Han har ju två frisparksmål den här säsongen och en straff. Och ett par hörna sist, va? Om jag inte missminner mig. Men på tal om PP och mål. Tobias Johannesson.
Ja.
Kan du prata oss igenom 2-0-målet?
Det är viktigt att du får med whoops.
Viktigt, mycket viktigt att du får med. Whoops.
Nej, det kommer jag inte få. Det är en jävla nattmegg han drar på Lazaro. Saka går ju två gubbar i han bort där. Slår in den. Låg pass till Pepe. Som bara pumpar in den. Fan, vad är det, typ 7-8 meter bortre.
Tänkte ni på vem som var precis i straffområdet, typ en meter från PP?
Mustafa, va?
Jajamensan, vad fan gör han där uppe?
Det kan man undra. Men
Det
han
var
håller ju
nästan.
noll. Han kunde få vara där uppe kan jag tycka.
Ja, man får nosa lite på mål. Det var så här. Saka pratade ju efter matchen då. Det var också då i den här intervjun han sa whoops, när han såg sin egen tunnel. Men då sa han ju också så här att jag tänkte på slå bollen till Enketia, men han liksom var blockad så jag slog in den till PP. Men det känns även som att han slog in den till Mustafi och att PP nästan så skrek till Mustafi. Ge fan i den där! För man ser Mustafi går mot bollen och sen så liksom så här rycker han bort.
Ja, han är inte rätt man för att ha den.
Nej, verkligen inte när PP kommer i en jävla underbar löpning också. Typ liknande löpningen hade mot, är det 2-0-målet mot United? Det tycker jag också vi har saknat den här säsongen. Alltså mittfältaren som kommer med löpningar in mot mål. Han kommer ju inte, han gör ju ingen Ramsey-löpning, liksom en rak löpning mot straffpunkten. Utan han kommer ju in mot sin kant. Det tycker jag han gör jäkligt, jäkligt fint.
Ska vi plocka hem Ramsey eller? I sommar.
Ramsey?
Han får ju inte spela så mycket i Juventus.
Nej, alltså jag hade ju gärna gjort det, men det kommer ju inte hända.
Ja, det hade varit en throwback kanske.
Men har ni läst om att Arsenal jobbar på att få liksom hem, inom citationstecken, Cazorla, så att han ska kunna få ett ordentligt adjö, eller hej då till Arsenal-publiken?
Du tänker typ att de gör en sån endagarskontrakt innan han lägger av.
Jag vet inte, men det kommer ju inte, han kommer ju inte vara liksom, Arsenal kommer inte signa honom. Det är om man typ får någon sån här hyllningsmatch eller något sånt. Så något sånt kommer det väl bli i så fall.
Ja, då får de ta sig till Europa League, för där lär vi spela nästa år också, så.
Eller?
Syftar du till Citys avstängning?
Ja, vi kan väl ta den när vi ändå är på ämnet.
Ska vi göra
City.
klart Ska vi ta klart matchen eller ska vi gå in på
Ja,
City?
nej, vi tar klart matchen. Vi gör det. Andra halvlek var en jävla fröjd att se, tycker jag. Om jag bara säger vad jag tycker. Arsenal är ju tidigt både 1-0 och 2-0 och sen du spelar av matchen totalt. Man ska dock inte glömma att den där grodätaren Maxim la en boll i stolpen. Man ska ha lite tur också.
Fast det var väl efter 3-0 målet va? Nej, det var
Nej,
2. Nej, det var det inte alls.
det är efter 2-0.
Ja, ah, fan jag ljuger där. Sen 3 och 4. Pang och pang.
3-0 målet kan vi ju börja med att starta och prata om lite grann. Då är alltså Özil 3-0 i minut 89. Det är 35 passningar inom Arsenal som leder fram till det målet.
Det är rekord i år.
Det är rekord i år. Plain football the Arteta way.
Ja, det är väl så vi spelar fotboll. Eller
Ja,
det är väl
ja,
så
ja.
man har spelat fotboll genom åren.
Ja, absolut. Du, Oskar, vill du säga något om 3-0-målet?
Ja, vad ska man säga? Det är kul att se att vi kan spela runt bollen på ett sånt säkert sätt, och var länge sedan man såg. Och sen är det väl, det ser ju bra ut kanske, som en fin assist på alla sätt. Han är inte riktigt medveten om vad han gör. Sen så tycker jag det är kul att det är han. Jag tycker ju verkligen det. Jag undrar ju verkligen honom och Özil att få göra mål. För om det var två spelare i laget som behövde göra mål eller något, var inblandade mer, så var det ju de två som behövde göra lite poäng.
Det är så kul att du lyfter Lacazettes assist, för den är ju skitsnygg. Han typ klackar bollen till sig själv och vänder upp och lägger den till Özil. Men det är ju typ 100% röta på ren värmländska.
Ja, men man kan ju tycka sånt snyggt också. Det är lite som med Ramsey förra säsongen, när han, eller med det målet vi gör borta mot Fulham när jag var där.
Ah.
Som jag gärna gillar att nämna så här ibland emellanåt. Men det målet är också ett sånt mål där alla passningar är inte helt perfekta liksom. Det är ju lite flax. Ramsey dubbelnickar med sig bollen och får bollen lite bakom sig och klackar in den i slutändan och så. Det är ju inte så här millimeterpassa, men det, ja. Man ska ha lite tur också, som du sa.
Det ska man verkligen ha. Vi går på det på en gång. Özil gör 3-0 i 89:e, då Lacazette gör assist. I minut, vad fan blir det? Det vet jag inte ens. Minut 92 eller något sånt där, 3 minuter efter, så gör Lacazette mål på en PP-assist. Så PP står för 2 assist och 1 mål den här matchen. Det kanske vi kommer få skäl att återkomma till. Men Lacazettes mål, det är också lite röta, om man säger så.
Du menar att han missar ju. Han skjuter ju sig själv på foten.
Alltså det är ju komiskt när man ser på det, för han är ju typ helt själv i hela straffområdet och skjuter sig själv på foten så den studsar in. Men mål blir det ju.
Ja, det är det.
Vill ni säga något om firandet, eller? Jag tror Lacazette firar än faktiskt.
Det var ju hela laget var ju jävla glada.
Ja, så jävla glada, va. Det sjuka är att Lacazette ser ju inte glad ut först, utan först gör han den här PP:s målgest när han gör den här handen mot pannan liksom, när man letar sådär. Nu gjorde ju PP ny målgesten med fingret. Den älskade jag. För jag har ofta börjat med det nu också, att jag lyfter ett finger när jag vill säga något. Men, och sen först jag lackar sett den PP-målgesten med handen mot pannan, och sen kommer han på så här: just det, jävlar, jag har ju inte gjort mål på 118 matcher, jag måste bli jätteglad. Och sen blir han så vansinnigt glad.
Var det 118 matcher? Nej,
det var inte 118 matcher.
Nej.
Men det var, hur många matcher var det, Oskar? Har ni inte gjort mål sen?
Antal matcher vet jag inte, men det var ju sen i december, så det är klart det har väl gått en hel del.
Sen mitten av december, det är 2 månader då. Han har inte gjort mål på.
Nästan
118 matcher. Hans senaste mål var 2 mål hemma mot Southampton. Så nästan 118 matcher då.
Ja, det är ju taksänkt, så kan man ju säga.
Ja, men det är underbara scener. Underbara scener, tycker jag. Det är skönt att se.
De mål så jävla hårt. Ja, nej, jag förstår ju att de är glada för hans skull. Men det är lite respektlöst mot Newcastle också.
Men det, orkar du bry dig om sånt, Tobias?
Ja, jag är lite konstig. Alltså. Jo, jag tyckte det var så här: fan gubbar, nu får du lugna ner det. Kramas kan de med duschen, kan jag tycka.
Ja, det har det i för sig en poäng. Men
vi får inte se sådana grejer på planen. Det ska spelas boll.
Ja. Jag blir mest... Förlåt, vad sa du?
Skämt åsido, så var det väl... Ja, det är många av dem som behöver göra poäng som gjorde poäng. PP, ja. Aubameyang, Lacazette, Özil.
Och Saka med en assist också. Nu leder Saka assistligan på 8 assist.
Jag vill säga på 2.
Nej, på 8 assist.
Det kanske 9 ska göra Premier League-matcher sen var det. Eller 11, beroende på hur man ser det. Men 2 av matcherna har han varit bänkar hela matchen.
Okej, okay. Han börjar ju på bänken nu också då och kommer in.
Ja, så han gjorde mål. Han gjorde mål senast den 5 december mot Brighton. Jag måste bara flika in det. Vad är det för fel på engelsmännen? Hur kan man skriva månad, dag, år.
Jag har ingen aning.
Konstig är de. Men amerikanerna är ju knäsiga också.
Vad sa du?
Amerikanerna är väl knäsiga de också.
Ja, eller kanske amerikanerna som har det så. Bara flika in det att PP har nu 6 mål och 6 assist.
Ja.
Det är ändå rätt hyfsat.
Det är det verkligen. Är det 6 mål och 6 assist all competition då?
Ja, 28 matcher.
Vill ni veta en kul sak? En
jättegärna.
Det är bara mot Leicester och mot Stoke som Arsenal har längre hemma hemma streaks än mot just Newcastle.
Jag förstår inte, hur menar du nu?
Alltså att det är två lag som Arsenal har vunnit fler hemmamatcher i rad på än mot Newcastle, och det är Leicester och Stoke.
Jaha.
Vi har vunnit mot Leicester hemma 12 matcher.
Jaha, okej.
Okay. Stoke 10.
Ja.
Medan Newcastle är på 8.
Ja, för det visste jag inte. Det pratade de om innan matchen, att Arsenal borta är en sån här mardrömsresa för Newcastle.
Ja, det blev ju inte bättre. Och i ärlighetens namn, det är väl klart, hade han grodde att han suttit en 2-1 bollen här, så hade det kanske sett annorlunda ut. Men jag var ju aldrig riktigt orolig.
Fast, helt ärligt. Nej, inte jag heller. Fast tror du det hade sett så annorlunda? Alltså, nu låter jag ju kaxig så att byxorna spricker. Men tror du det hade sett så annorlunda ut? För det, hade de fått in den 2-1? Det känns som att vi hade ju andra halvlek i en liten, liten låda.
Ja, det har jag
kanske hade slutat 3-1 istället för 4-0 då, om man...
Ja, jag tyckte med många matcher. Det är skönt att få hålla rollen. Det är skönt att få vinna med 4-0.
Ja.
Tycker jag.
Med de orden... Nu rör vi oss fram oss lite grann här, för jag vet, Tobbe, att du har a place to be senare.
Bara flika in en sista grej till. Men nu när vi pratar onödig statistik. Senast gång vi vann med 4-0 på hemmaplan var den 5 maj 2016.
Är det sant?
Mot Aston Villa.
Är det i ligan
4-0, 4-0 hemma 5 maj 2016.
Var du där då?
Nej.
Det blev ju ändå... Nej, just det. Nej, okej. Okay. Ja, se där ja. Se där, ja. Men vi avrundade pratet om Arsenal 4, Newcastle 0 med det så älskade inslaget säsongens spelare. Där gästen, idag är det du, Tobbe, ska ta ut sina tre favoriter ifrån Arsenal i matchen. Den du tyckte var tredje bästa Arsenal gör du 1 poäng, näst bäst 2 poäng och bästa Arsenal 3 poäng. Så går de här poängen vidare till en sluttabell. Och som jag sa tidigare så leder ju Leno, Aubameyang 2 och faktiskt Guendouzi då 3. Kan bli ändring på det här, vi får se. Tobias, shoot. Vem var tredje bästa Arsenal emot Newcastle?
Saka.
Saka.
Ja, eller om man säger som jag säger, Saka. Saka får 1 poäng. Han öppnar upp en hel del och han utmanar på kanten flera gånger. Och han, jag ska inte säga att han är respektlös i sitt spel, men han känner att han kan göra vem som, och så gör han 2 och öppnar upp en yta som sen leder till ett mål. Så att, good job. Clean sheet också, det är inte så mycket att säga om egentligen.
Nej, jag tycker Saka har gått, det är ju, vad ska man säga om han? Han har ju tagit den här vänsterbacksplatsen och gjort från sin. Han kom från alltså man ska inte säga ingenstans, men för han gjorde vissa framträdanden redan förra säsongen och liksom, han är så jävla bra. Han är ju respektlös också, känns det som. Han bara gör vad han vill på hans kant. Och innan du går vidare, Tobbe, så kommer ännu ett älskat inslag i den här podden, och det är ju när jag skriver lite låtar. Och jag har faktiskt skrivit en låt om Saka.
Eller om den ska spelas in, eller om du ska hålla den på dig själv.
Nej, jag har spelat in den. Den är good to go. Så jag kommer klippa in den här. Den heter Saka Bop och en hyllning till Saka. Kommer här.
1, 2, 3, 4. Hey ho, Bakayo. Hey ho, Bakayo. Hey ho, Bakayo, hey ho, Bakayo. He's our left back, and he's great attack.
It's number 77. Saka Bob. He's one of our own. And he says he's prone. It's number 77. Saka Bob. Hey ho, Bakayo making assist now. What they want, Saka knows. We put in the ball and they will score. He's our left back and his great attack. He's number 77, Saka Bob. He's our own and his ass is prone. He's number 77, Saka Bob. Hey ho, Bakayo making assist now. What they want, Bakaka knows. You put in a ball and they will score.
Whoops.
Så, det var Saka Bob det. Då är vi tillbaka till den här säsongens spelare. 2 poäng i Arsenal. Tobbe, vem ger du det?
Jag var helt in i andra tankar där. Mesut Özil.
Mesut Özil. Mm-hmm.
Öppnar upp det. Det var länge sedan jag såg han så aktiv. Jag vet inte fan om jag tycker Newcastle är dålig eller om det är vi som är bra. Men han hittar väldigt bra ytor och distribuera bollen bra. Och jag tror att han gynnas extremt av att Ceballos var på banan. Och då såg han mycket bättre ut.
Mm. Oskar, har du något att säga om det här Tobbe sa precis?
Om Özil?
Ja, Özil och Ceballos. Deras samarbete. För han såg jäkligt fina ut. Speciellt i andra halvlek tillsammans.
Ja, men det tror jag är någonting som kan ha påverkat. Jag tänkte på det förut när ni pratade om första halvlek, att jag tror att det kan vara en av grejerna som gjorde skillnad i andra halvlek var att vi fick igång det och att det tog en stund för Ceballos och Özil. Det är inte så att de har spelat jättemånga minuter tillsammans, om de ens har spelat några minuter alls tillsammans.
Jo, de spelade, rätta mig om jag har fel, men de spelade ihop emot Liverpool borta den här säsongen. Det enda gången de har spelat på plan tillsammans hittills den här säsongen. Och då förlorade vi ändå med 3-1 och då såg det inte alls så här bra ut.
Nej, det var ju då extremt naiva och blev totalt jävla överkörda i början av andra halvlek, för fan. Det vill jag inte komma ihåg, så gjorde jag just det. Tack för den, Filip.
Varsågod.
Ska jag ta vem som minner eller?
Ja, vi tar 3 poängen, absolut.
Jag tror ni alla vet vem det är.
Började på P och slutar på EP.
Ja, det är Mike Dean. Nej, Niklas på P, såklart.
Ja, han var riktigt, riktigt, riktigt fin.
Men han har ju några, du vet, han lallar upp dem på läktaren så det ser ut som Newcastle-salarna liksom, de köper ju korv.
Ja. Jag gillar PP:s stil också, för ibland ser det inte ens ut som han försöker. Han får bollen, tittar upp på en försvarare och bara, jaha, vad ska jag göra med dig nu då? Ska jag... Eller så här, han bara, det känns som att han gör det, han försöker inte ens nästan.
Men tänk när han misslyckades i höstas och att vi liksom svor för att liksom han går bort sig. Och nu lyckas han väldigt mycket då, och då är han king.
Det känns som att han har också hittat sin plats i laget på något sätt. Det här, jag älskar gruppdynamik. Det här är liksom gruppdynamik som sker utanför planen. Det är självklart, det tar en tid att komma till ny...
Ja, vänner tidigare.
Ja, men ny grupp människor, ny stad. Liksom, han har, spelarna i Arsenal har hypat i honom också. Så här, åh fan, nu har vi köpt en spelare för nästan en halv miljard. Nu ska vi se vad han gör. Så tittar de på han. Liksom, det tar ju... Det här är ju inte raketforskning, men jag tycker det känns som att han nu liksom har funnit sin plats i gänget, i laget, på planen, utanför planen och allt sånt.
Jag måste ju passa på att hylla Arteta där. För de direktiven han ska ha gett Pepe under matchen. Easy, Pepe! Easy! Go easy! Don't complicate things! För det är någonting som man kan säga den här säsongen, att han många gånger har gjort saker onödigt komplicerade. Så men det säger en hel del om Artetas coachingförmåga.
Ja, och också Artetas organisationsförmåga. För om man blickar tillbaka, typ när det var Emery då. Det var ju ofta bollen, PP fick bollen. han hade ju inte en medspelare på flera kilometers motstånd. Och så hade han 2-3 gubbar emot sig. Då var han ju tvungen att dra och göra saker svårt för att komma förbi dem. Nu har han ju alternativ. Alltid så lägger han bollen till Bellerin eller till innermittfältare. Eller så tittar han upp på sin back han har emot sig och skrattar lite lätt och drar honom. För då kan ju inte försvaret gå på PP med 2-3 stycken som de tidigare kunnat. Så att det...
Nu tycker jag det låter som att du inte köper in i Emerys ursäkter att allt var spelarnas fel och att han gjorde ett kanonjobb i Arsenal.
Jag tror inte någon köper in i det, inte ens han själv.
Ja, han är ju ute och gnäller i media var och varannan vecka nu om hur bra jobb han gjorde faktiskt i Arsenal och att spelarna inte skötte sig och bla bla bla. Lite tröttare tycker jag att han är ute och gnäller.
Det är en gammal partner liksom.
Ja, det är precis. Det känns som att man har gjort slut med någon och den typ gamla partnern bara...
Skärp dig nu, Kerstin, för fan liksom.
Ja, vad fan skulle jag säga mer om... Ja, nej, det är kul att du drog den liknaden, Tobbe, för det har jag också tänkt på. Han känns som en partner som vägrar gå vidare, som typ går in och skriver så här tykna kommentarer på Instagram och sånt där.
Ja, sen ringer han på fyllan och säger att han älskar. Älskar dig.
Ja. Ja, exakt så. Exakt så är det. Okej, okay, vad gött. Du, hörrni, vi stänger den här matchen nu och så blickar vi framåt. För imorgon, vi spelar in onsdag som sagt, så imorgon torsdag så är det en match. Och den är ju du extra taggad för, Oskar, sa ju du.
Det är ju bara för att vi har börjat vinna matchen nu.
Ja.
Så det, nej, men det ska bli kul. Och, det är klart att det ska bli kul, kul att gå in i Europa League igen och... Ja, vi har ändå gått hyfsat i Europa League den här säsongen. Så att, nej, men det ska bli kul att se vad Europa League kan erbjuda den här våren. Det är ju ändå fortfarande, även med Citys, om Citys CL-förbud står sig, så är ju ändå Europa League kanske fortfarande vår bästa chans att ta oss till Champions League. Och man vill ju vara i Gdansk i maj. Och detta är ju första utslagssteget till Gdansk.
Finalen är Gdansk?
Ja.
Det har jag helt missat.
Det är lite bättre än Baku.
Ja, aningen bättre för fan. Ja, verkligen. Du, eller ni, jag har en...
I Olympiakos, eller?
Vad säger du?
Vet ni vem som spelar i Olympiakos? Det är en väldigt känd fransman.
Åh, vänta. Ledtrådar. Jag börjar med en svår ledtråd.
Fan.
En gång till.
Väldigt kort.
Är spelaren kort eller namnet kort?
Han är kort.
Oj, en kort fransman. Då tänker jag osökt på Fabien Barthez, men det är det ju inte.
Nej.
Vad finns det för korta fransman?
Han gick till Ryssland.
Vet du, Oskar?
Nej.
Nej. En till jag tror då.
Tomtar.
Va?
Alltså jag har ju nämnt att han är kort. Och att han, ja, och att han är fransman. Att han har spelat i Marseille och gick till Ryssland.
Valbuena.
Ja, Valbuena, ja. Jag sa det. Matti Valbuena. Han är väl den namnstarkaste personen i Olympiakos nu. Som för övrigt leder ligan.
Det gör de. Och jag... Ja. Fortsätt.
Den grekiska ligan är väl inte så jävla svår att leda.
Fråga Chuba.
Ja.
Philips favorit, Chuba Akpom.
Chuba Akpom, ja. Jag har faktiskt, det här har jag försökt säga 5 gånger nu, så nu gör det bara. Jag har en kille i min klass i min skola som är från Grekland, och han lyfte ett varnande finger för att Olympiakos borta kan bli riktigt, riktigt, riktigt tufft för Arsenal.
Alltså? Mm. Vet ni vad som hände senast när jag mötte dem borta?
3-0 vinst.
Ja.
Vem gjorde hattrick?
Ingen vi nämner vid namn.
Mycket bra svar, Oskar. Mycket bra svar. Torreira är sjuk. Kom du ut med idag. Özil kommer inte resa med av personliga skäl. Cedric fortfarande skadad. Tierney skadad och så vidare och så vidare. Men han, tanten Marie, ska ju vara tillgänglig för spel. Ja. Nu ställer ni upp elvan. Det var det jag skulle komma. Förlåt, jag tänkte frågan, men jag svarade inte.
Det är mer troligt att brassen kommer sitta på... att han sitter på bänken. Jag tror fan inte vi skickar in han nere under den grekiska solen. Och Maria. Men jag tror Martinelli och Lacazette kanske.
Ja, ja, ja.
Sokratis, han får spela på hemmabana. Inte vem han har representerat egentligen, men
nej, det vet jag faktiskt inte riktigt heller. Jag tror ju ändå att han kommer fortsätta med Luis Mustafi faktiskt. Eller?
Jag tror att Bejerin kan bli bänkad.
Mm, det kommer nog ske.
Ja, det är ju för ur skadesynpunkt såklart inte. Ja. Men då måste väl Maitland Niles gå in i så fall igen.
Ja, det måste han göra. Jag tror även Saka kan bli bänkad. Kolasinac kommer in på vänsterback.
Ja, men det tror jag också kan vara.
Däremot inne mitt fältet, Ceballos spelar igen. Kanske Xhaka Ceballos igen då, i och med att Torreira inte med. Men kanske att Joe Willock får. Eller?
Men Torreira skulle, han var ju, flög inte med i laget, men han skulle eventuellt flyga ner vid ett senare. Om han bättrade, om han blev frisk, så skulle han eventuellt flyga ner typ imorgon. Det stod ju någonting i inför rapporten att han inte var helt utesluten från matchen.
Mm. Eller så sparar de han till på, för det är match på söndag igen. Till på, då är det Everton hemma. Vi får se. Men är det något speciellt ni önskar i trupp? Alltså vinst är ju obvious, men i truppen mot Olympiakos. Oskar, du, är det något speciellt du önskar och vill se?
Jag vill att vi ställer upp en fronttrio med Martinelli, Aubameyang och Pepe.
No mercy mot grekerna med andra ord.
Nej, men jag känner att det beroende på hur matchbilden ser ut och de spelar, om de nu är starka på hemmaplan och så vidare, att det kan vara bra. Jag ser det som vårt kontringstarkaste alternativ att ställa på banan.
Mm. Något du önskar du se, Tobbe?
Jag vill se Ceballos igen. Han var lite spindeln i nätet senast och gjorde dem runt sig bättre. Det var inte, kanske inte det främst att han var så jävla flashy, men mer att de andra blev bättre. Och sådana spelare ska man ha ett lag.
Så Ceballos, Martinelli, Auba och Pepe är poddens önskemål helt enkelt.
Ja, de tre kommer ju inte spela. Inte allihop, om ens en.
Nej, kanske inte. Vi får se. Mustafi måste spela i alla fall. Han har ju fan Europas bästa stats efter då sitt misstag mot Chelsea. Men det pratar vi inte högst om. Eller högt om.
Ja, det är mycket grejer vi inte pratar högt om.
Ja. Hörrni, jag tänkte faktiskt försöka avrunda lite grann om det inte är något ni vill skjuta till eller lägga till.
Nej, någon ska på någon resa snart eller?
Är sugen men inget planerat.
Ska på Liverpool hemma i maj.
The 49 Derby.
Med fastan.
Precis.
Ja, det blir ju det blir jag har redan insett det. Tiden flyger, går ju så jävla fort fram. Och jag åker inte på rottarna detta året. Nej. Så det får bli nästa säsong kanske.
Ja, det var just det jag tänkte på också, att fan, nu är den här säsongen slut. Man vill försöka gå på en match per säsong i alla fall, om man inte heter Oskar Axelsson. Men så jag vet inte, jag är sugen, men vi får se, vi får se.
Men jag får bara så här innan vi avrundar, Filip, vad tyckte du om bilden jag skickade? Jag såg den på Twitter förut, det var ett nytt konto. Har du några reaktioner på bilden?
Jag har sett den tidigare, för er som inte vet så här, är bröderna Neville med boobs, helt enkelt.
Jättekonstigt konto. De säljer merchandise, ja. Alltså footballers with tits.
Är det vårt Instagram-tips nu innan vi rundar av? Footballers with the tits.
Twitter är det väl?
Ah, Twitter, förlåt. Twitter-tips.
Är det någon som ser med tits, ser väl Gervinho utan pannband.
Oh my god. Så har han såhär, ja precis, släppt lös mittbenan och sen inklippt ett par tits. Det vill man inte se.
Det är nog inte inklippt. Det ser ut som att det är hans tits.
Oh my god.
Okej, det här blir väldigt så.
Det spårar ur. Vi avrundar där, vad fan. Oskar, tusen tack för att du kunde / ville vara med.
Tack.
Tobias Andersson, tusen tack för att du / ville slash kunde slash orkade vara med?
Ja, nej, självklart inte. Fan, ställa upp.
Gött.
För grabbarna. Hörs,
det är jag härligt ska, att höra. Nästa vecka. Vad säger du?
Jag ser hem nästa vecka.
Ska du? Men det säger du först nu.
Vad fan, hur spelar vi nästa vecka?
Vi spelar... Pom. Ja, hur fan spelar vi nästa vecka?
Nej, de...
Torsdag, söndag?
Ja, torsdag... Ja, söndag kanske.
Nej, torsdag, måndag, för fan.
Ja, det är jobbigt. Då är jag i Stockholm eller i Långebyn igen. Ja, så det blir inget cheers denna vänner heller. Jag hade ju inte kommit. Men det är svårt nu att spela den jävla Kalanka Cup eller med Europa League.
Det är det som är allt. Det är ju det som liksom vrider på hela säsongen. Det är det som förstör allting. Det är jävla Europa League. Jag vill ju spela, vill spela Europa League, det vill jag ju inte. Men om jag får välja på inte Europa League eller Europa League så väljer jag Europa League. Men det förstör ju. Det blir sånt jävla det blir så skevt.
Jag kommer tänka på grejer nu. Vi försöker ju avrunda, men ska vi prata om Citys potentiella portning eller?
Det här är typiskt vår podd. Det är så här, vi försöker avrunda 5 gånger, men alltid så dyker upp nya saker att prata om. Ska vi, vill du prata om det, Tobbe?
Bara snabbt så tror jag ju att det inte kommer... Jag tror att det kommer bli en överklagan. Och i bästa fall... I bästa fall så är det 1 års portning. Mm. För fotbollen är ju så jävla korrupt så att det... Det finns ju inte en chans att det straffet står kvar.
Nej, jag tror inte heller. Jag tror det blir 1 år. De har ju 2 år nu. Det kommer bli reducerat till 1 efter överklagan. Och sen kommer boten också reduceras, tror jag.
Ja, men inte med mycket.
Nej, inte med mycket.
Nu är inte boten så där ruggigt högare.
Nej, det är på 30... Nej, vad är det?
200 miljoner. Alltså,
200 miljoner. Förstår jag. Ja.
Svenska då, inte pund.
Nej, men 30 miljoner pund är ni på. Så alltså ungefär 300 miljoner svenska, lite mer.
Det är gott.
Ja, så den kommer ju förminskas också. Men
det enda jag hoppas är ju att det inte blir det här löjliga som det pratades om det, med att man skulle börja plocka poäng från tidigare säsonger.
Nej, det hoppas inte jag heller. Då, i sådana fall, om det blir så, då kommer deras ligaseger 2014 skrivas bort. Och då kommer ju Liverpool stå...
Nej.
Exakt, för då är det fan så här. Nej.
Jag höll så att ni tar bort från nästa säsong så de får börja med 40 minuspoäng eller något.
Ja, mycket så bra. Mycket bra. Ja, det tycker jag. För gå in och rota i det som har varit, det är fan ingen idé.
Jag tycker det är lite fel.
Ja, det tycker jag med.
Det är inte så att... Nej, nu har jag pallat i någon parallell. Jag tycker inte det är fel. Låt dem börja med minus 18 poäng nästa säsong. Straffa dem i CL. Ha det. Så kommer vi före dem i tabellen.
Mm. Ja, det enda som är jobbigt nu det är ju det att det är så många lag framför oss. Det är många lag som ska klappa ihop. Det är, poängmässigt är det inte så många poäng vi ligger efter en femte plats. Men det är bara det att det är många lag.
Ja, men det som talar för oss nu, har ni sett de kommande spelschemat?
Det är nu, väldigt doable.
Ja, verkligen. Nu trycker vi ner gasen och så kör vi på.
Ja. Det finns ju ingen återvändo. Nu finns det ingen ursäkt. Nu är det bara att tuta och köra.
Jag ser någon jävla totalfotboll, Ayu Peikes. Men det kommer ju inte att syssla att heta det. Jag är ju lika dum som efterfrågare som de försöker sälja sand i Sahara liksom. Att vi kommer inte få det. Men jag hade bara velat anfall. Och om vi förlorar match gör vi det.
Men jag tror inte att, varför inte? Alltså kolla nu mot Newcastle, andra halvlek var det ju bara anfall. Alltså Arteta vet ju, nu har han ju säkrat, han har fått några matcher på sig och säkrat defensiven. Den sitter. Till och med Mustafi är ju bra nu. Alltså jävlar vad jag jinxar det här, hör ju själv. Men till och med Mustafi är bra nu. Och nu är det ju bara så här, okej, okay, all guns blazing framåt. Nu finns det inget att förlora längre. Så att jag tror att vi kommer få se ett mer anfallsglatt och aggressivt Arsenal längre fram. Men vi får se.
Det får vi.
Gubbs.
O2B eller?
tack för ikväll. Tusen tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in på arsenalgoteborg.se och läs mer om oss och hur man blir medlem och ditten och datten. Tusen tack för att ni var med. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ooh to be a gooner. Go to the